Idag ska vi tala om kampmomenten i den kristna tron. En kamp ingen av oss kommer undan. Men vi ska också säga något om livets kamp i största allmänhet. Och nu börjar vi som sig bör från början. Om vi går till första skapelsedagen då Gud sade, var det ljus, och det vart ljus, så verkar det inte som det varit någon kamp med detta. Utan Guds ord skingrade mörkret, tände ljuset och dagen. När Gud sade, var det ljus. Så lades linjen vad som skulle gälla i Guds skapelse. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Vem var det som skapade? Det var Gud som intet mörker finnes i. Och så blev skapelsen en utstrålning av Guds eget väsen. Vi möter alltså Guds ords oerhörda suveränitet. Det blev som Gud har sagt, men det blir också som Gud har sagt. Med andra ord, inget ondskans tilltag kan motstå Guds ord. Det kommer att bli som Gud har sagt, oberoende av hur mycket motstånd det än möter. Det visade sig att Gud var alldeles för stark för djävulen att strida emot. Så han inriktade sig med all sin kraft emot människan, Guds avbild. Och här kommer alltså kampmomenten in i bilden. Det finns en fiende som svurit oss evigt fördärv och gör allt för att lyckas. Men Jesus har omkullkastat hans planer. Och här har vi vårt övertag, vår seger i kampen. Den har vi i Jesus Kristus. När vi nu tar upp syndafallet så är det oerhört lärorikt, för det visar på den kamp du och jag står i. Den är inte annorlunda, utan den visar på den list vi är uppe emot. Ormens listiga anslag mot oss. För att få oss rubbade, ja utanför Guds ords bestående grund. Vi har tvivlet, vi har otron och vi har syndafallet. Tvivlet, skulle Gud ha sagt. Otron, Gud har ingalunda sagt. Och syndafallet blir ett faktum. Blicken har förvridits från Gud och Guds löftesvärd. Och blicken har sänkts från Jesus Kristus, trons hövding och fullkomnare, till jord och värld. Och man ser frukten från det förbjudna trädet som något åtråvärt, och man räcker ut för att äta därav i olydnad mot Gud och hans ord. Och vi kan förstå att kampen står om vad Gud har sagt och tron på vad Gud har sagt. Vacklar vi där, så är den förstärkande effekt i frestelsen, och vi hamnar där vi inte klarar ut det, utan den ondes brinnande pilar når oss med sitt förödande gift. Men det finns, Gud vare lov, en trons sköld som utsläcker den ondes alla brinnande pilar. Tron på Guds ord, tron på Gud, tron på Jesus Kristus. Jag sa vi skulle säga något om livets kamp i största allmänhet. Ja, livet är en kamp, det är väl uppenbart för oss var och en. Och detta till följd av det vi tidigare just varit inne på, syndafallet. Gud säger till Adam, eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade bjudit dig och sagt, du skall inte äta därav. Därför var det marken förbannad för din skull. Med vedermöda ska du nära dig av den i alla dina livsdagar. Törne och tistel ska den bära åt dig, men markens örter ska vara din föda. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden, till av den är du tagen, till det stoft, och till stoft ska du åter varda. Vilken beskrivning av livets kamp! Detta på grund av syndafallet. Synden är aldrig en isolerad företeelse. Den drar med sig så mycket i fördärvet. En hel skapelse blev lagd under förgängelsen. Med kamp och strid för den dagliga födan. Vi har födslovåndornas vidermöda när en kvinna föder barn. Varför sker inte detta smärtfritt? Varför är det så kampfyllt? Ja, varför just detta? Jag tror att Gud ville ge oss ett exempel på vad som gäller i den andliga striden. Som inte flyter på av sig själv, men har sitt kampmoment, men också sin seger, sitt liv. Med nya skapelser i Jesus Kristus. Ingen födsel äger rum utan vånda och kamp. Ja, synden släpper inte sitt grepp frivilligt, utan det ska till en kraft som är starkare än syndens makt. Och det är Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar från all synd. Nu ska vi gå vidare via profeten Zakarias 4:e kapitel. När man blir frälst så upphör ju inte kampen med det, utan fienden gör allt för att få oss bort ifrån vägen som är Jesus. Och då är det så oerhört viktigt att leva i Jesu seger. Här i Zakarias 4:e kapitel möter vi församlingen i form av en ljusstake alltigenom av guld med 7 lampor och 7 rör och sin oljeskål ovantill. De 7 rören leder den dyrbara smörjelseoljan till lamporna och håller dem brinnande. Bilden var diffus för profeten Zakaria, och han frågar efter vad betyder detta och får då veta att inte genom någon människa styrka eller kraft ska det ske, säger Herren Sebaot, utan genom min ande. Alltså, att lamporna hålls brinnande är ingen mänsklig prestation, utan det är Guds ande, Guds smörjelse som gör det. Och i denna beskrivning som möter oss ståthållaren Zerubabel, som i detta tillfälle är en bild på Jesus. För det heter vidare: vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot Zerubabel, så ska du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han ska få föra fram slutstenen under jubelrop. Nåd, nåd må vila över den. Motståndet som reste sig i form av stora berg pulveriserades av Jesus på Golgata, förvandlades till jämn mark. Och så tog församlingen sin början med murlodet i Jesu händer. Hans händer la grunden till huset, och hans händer skall och få fullborda det. Och över detta gläds Herrens ögon som överfar hela jorden. Ja, Jesus har vunnit en fullständig seger. Och nu samlas de dyrbara troféerna in i form av dyrbara människor som upplever hans frälsning. Jesus har satt sin församling i segerställning. Dödsrikets portar skall inte bli henne övermäktig. Ja, Jesus sa: var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Och det heter också: detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Ja, tron kopplar oss till Jesus seger, och hans seger blir vår seger. I Efesebrevets 6:e kapitel har vi en mycket upplysande undervisning om kampen vi står i. Det börjar med den 10:e versen. Men verserna innan har en stor betydelse för hur det ska gå oss i striden. Det handlar om relationer. Relationer oss människor emellan. En bruten relation kan påverka striden så pass att vi lider nederlag. Detta om vi har ett oförsonligt sinnelag. Hur många lovande stridsman har inte fallit i här och satt kött sig till arm? I Romarbrevet 12:18 står det: håll en frid med alla människor om möjligt är, och så mycket som på er beror. Och jag har funnit ut av att det beror mycket mer på mig själv än vad jag först räknade med. Och varför nu det? Jo, därför att jag har Jesus och bör äga Jesu sinnelag. Då blir det inte plats till kötsliga konfrontationer, utan då kommer striden att stå där den verkligen står, nämligen mot ondskans andemakter i himla rymderna. Så läser vi då från Efesebrevets 6:e kapitel och 10:e vers. För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft, ikläd ner hela Guds vapenrustning så att ni kunde hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himla rymderna. Bliven starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Vägen till nederlag i striden är en försvagning i Herren, medan segervägen är att bli allt starkare i honom och i hans väldiga kraft. Lägg märke till att det är inte kraften som är det primära, utan det är Herren. Och när vi blir starkare i Herren, så blir vi också starkare i hans väldiga kraft. Och ikläd er hela Guds vapenrustning, så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ja, vår motståndare kommer med listiga grepp, ibland som ett rytande lejon och ibland som en ljusets ängel, i vad som tjänar hans syften bäst, för att beröva oss det vi fått av Gud och har i Herren Jesus Kristus. Han kommer som en tjuv för att stjäla, slakta och förgöra. Men annonserar inte sin ankomst, utan kan uppträda i de mest oväntade situationer. Och så kommer skriftordet in på att den kamp vi har att utkämpa, alltså inget vi kan komma ifrån, utan vi har verkligen denna kamp att utkämpa. Och då är det så viktigt att förstå att den är inte mot kött och blod, utan mot den motståndare vi här har talat om, som angriper oss med hela sin arsenal, med furstar, väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Ja, ondskans andemakter i himla rymderna. Och när vi nu med skriftens hjälp ta fram våra verkliga motståndare, så förstår vi ju att vi har inget i oss själva att ställa upp med i striden. Utan vårt beroende av Herren är ju totalt i striden. Ja, att bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Så för oss bibelordet in i rustningskammaren, då det handlar om att ta på sig hela Guds vapenrustning. Och jag läser: tagen alltså på er hela Guds vapenrustning, så att ni kunde stå emot på den onda dagen, och sedan ni har fullgjort allt behålla fältet. Stånd därför omgjordare kring edra länder med sanningen. Var en iklädda rättfärdighetens pansar. Och har som skor på era fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Och tar alltid trons sköld, varmed ni ska kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Låt den giva eder frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Ja, utrustningen är given av Gud. Det är ingen mundering vi skrapar ihop av oss själva och tror att det ska vara effektivt i kampen. Nej, vi är beroende av Guds beskydd, av hans vapenrustning. Detta för att kunna stå emot på den onda dagen fullgöra allt och behålla fältet. För det är ju detta vår kamp handlar om, att behålla fältet. I denna gudagivna vapenrustning har vi ett underbart försvar mot alla ondskans tilltag. Försvar med ett enda attackvapen, nog så effektivt, andens svärd som är Guds ord. Som Jesus själv säger vid sin konfrontation med fienden: det står skrivet, det står skrivet, det står och skrivet. I rustningskammaren ligger också bönekammaren. Texten fortsätter nämligen med: gör en detta under ständig åkallad och bön, så att i allt jämt bedjen i anden, och för den skull vaken under ständig uthållenhet och ständig bön för alla de heliga. Och så fortsätter Paulus och säger: bedjen och för mig att min mun må upplåtas, att det jag ska tala må bli mig givet, så att jag frimodigt kungör evangeli hemlighet. För vad skulle jag ett sändebud i kedjor? Jag bedjen att jag må frimodigt tala därom med de rätta orden. Ja, vänner, det finns tre ting som är avgörande för stridens utgång. Att kampen blir till seger. Nummer ett, mot ondskans andemakter i himla rymderna. Alltså inte mot kött och blod. Nummer två, vapenrustningen. Tagen på er hela Guds vapenrustning. Nummer tre, gör en detta under ständig bön och åkallan, så att i allt jämt bedjen i anden, och för den skulle vaken under ständig uthållenhet och ständig bön för alla de heliga. Ja, man kan veta var striden står, och man kan ha den bästa utrustning och ändå lida nederlag, därför att man saknar stridsmoralen, viljan av att strida, viljan av att segra. Den helt nödvändiga och viktiga stridsmoralen gör en detta under ständig åkallan och bön. Vi förstår hur viktigt detta är för att bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Vi har berört några viktiga saker i den andliga striden. Och broder och syster, du står aldrig ensam i kampen, utan du får himmelsk assistans. Jesus är segraren från Golgata som kämpar på din sida. Du behöver aldrig mer möta fienden ensam om du håller dig till Jesus. Där frestelserna griper fatt och vill ha oss på fall, där har vi Jesus, som varit frestad i allting, liksom vi, dock utan synd, och kan hjälpa dem som frestas. Där synden överflödar, överflödar nåden ännu mer. Och Jesu blod är starkare än syndens makt. Jesus är Herre och har besegrat alla de krafter som ställs emot oss. och hans ord är som en hammare som sönderkrossar klippor, som ett svärd som tränger igenom, som ett bestående ord på slagfältet. Så var vid gott mod, även om du skulle lida nederlag i ett slag, så kom igen, för Jesus är med dig i striden. Nu ska vi få lyssna till en segersång. Himlen skall öppnas, himlen ger dig svar. Elia Gud är den samme som han var. Gud välsigne dig med underbara segrar på trons väg.
Se frimodigt uppåt, ej mot himlen.